Då, Johan Flink, då är det dags för en ny podd. Det är fredag. Det är semifinaldags. Det är Champions League-kvartsfinaler som har inletts. Vad säger du om den senaste veckan?
Ja, det är jag på näthinnan om vi börjar i den änden är väl Flensburg-Veszprem. I natt såg jag den, men det var ju igår kväll för er andra. Mycket svenskar, alla var väl inte så mycket på planen, men kändes kanske på förhand som svensk som den roligaste Champions League-kvarten att se.
Ja, det är den jämna, kanske jämna på förhand allihopa, men man tänkte ju att det var ju en match som var given som skulle leva till returmötet i Ungern i alla fall. Men det blev inte riktigt så. Jag såg med 50-50 kan man säga. Höll lite koll på den och lite på var det logiska ur som gick samtidigt. Damernas semi måste det ha varit. Titta lite på båda där. Jag blev mest överraskad. Jag hade förväntat mig att det skulle vara Veszprem är ju rätt så stolpigt spel. Jag tänkte att det här kommer ju Flensburg springa sönder förr eller senare. Men det var nästan lite tvärtom av det jag såg i alla fall.
Ja, men då har du rätt. Men det såg ju känns lite grann i början när jag satt och tänkte när jag såg Flensburgs lag och uppställning där och tänkte lite att vilka liksom som de har ju, det är ju mycket svenskar, danskar och norrmän. Det blir ju inte VM senast så kanon för Sverige kanske, men det blir ju det för Danmark och Norge och alla de här spelarna och unga, rätt mycket unga spelare. Ja, men liksom vilken säsong de har haft Flensburg då, de har gått som tåget i ligan. Och då är Magnus Rudd som då fick sitt riktigt stora genombrott och spås bli en världens bästa högernia i framtiden. Han startade. Då har du Lauge, Gottfridsson, Johannesen i där vänster och mitt nio. Svan är inte så ung. Men han är nog rätt nöjd efter VM med säsongen så att säga. Va? Och så har du han Halva. Som mittsexa, Buric i mål har ju varit stekhet där nu. Verkligen kunnat ta över efter Mattias Andersson.
Sa du Jondal eller?
Ja, så, nej, jag skulle ju precis, kom inte. Det har du ju också en verklighet. Inte jätteung då ju, ja, men det känns så här lag på uppgång. Och sen så tittar man på Veszprem och så är det Notch, Sterbik. Vad har du Gajic på kanten och visst Leka är ju ung, Illich vänsternia startar de med och nej, det känns som du ska inte säga att det kunde gå åt ett håll bara, men alltså där, framtiden är Flensburgs och Veszprem så här klassiskt östlag med massa stora stjärnor. Välbetalda äldre så va. Men det är ju nog inte så dumt att ha de där äldre när det drar ihop sig till de stora matcherna och så va. Jag kan ju, alltså Notch kan jag ju verkligen på ett vis uppskatta eller man ska säga, eller hylla på sig. Alltså, liksom, fantastisk karriär, jag tror jag nämnt det här och jag och så var det inför VM 2003 satt med Peter Gentzel och Thomas Svensson på Tylösand inför VM då och pratade om vem som skjuter hårdast i världen och tror att de pekade ut Jerome Fernandez men på topp tre tror jag Notch var med också. Och det är alltså 16 år sedan va? Och han har ju hur, alltså, ja, hela den tiden i Barcelona och Veszprem. Men samtidigt så när man ser honom nu. När man såg honom i inledningen där han missade. Alltså det är ju det här rätt så långsamma och så va. Visst han är ju bra i bakåt och så men
Ja,
nej, det är
snabbt,
inte, det är
snabbt,
liksom inte.
snabbt går det inte.
Nej, det gör ju inte det va. Men sen i slutet när matchen är slut så har ju han ändå varit bra. Han var riktigt bra i andra nej, men det är sådär. Det är liksom rutinerat sådär. Man vet precis vad man ska göra. Men som svensk då, men du ska hålla oss vid matchen där lite, så Andreas Nilsson, alltså stycket. Vilken match han gjorde. Bästa målskytt, bästa IT-spelaren i matchen. Han Mikler kom ju in i bytte av Sterbik som inte... Han gjorde några snygga räddningar, det gjorde han, Sterbik. Några imponerande räddningar, men kom ju inte upp i någon så många räddningar. Så att de bytte ju paus där och Mikler var ju fantastisk i början, inte minst. Och men Andreas Nilsson, så de bara letade honom nästan hela tiden, 9-meterspelarna där i, och som de gick runt också, han David Davis, eller hur nu ska uttalas hans namn, nej men om det ska vara på engelska, det känns som att David Davis,
David Davis vill jag säga,
så ska det nu vara på spanska. Nej men han gick runt på 2-3 stycken på varje position. Medan Mike Machula, inte så tyskt det namnet för övrigt heller, i Flensburg, alltså det, ja, vad tog det? Tog det 17 minuter in i andra eller någonting innan Simon Jeppsson. De körde ju fast helt Flensburg uppställda, kan man säga. De höll ju 15-15 i pausen. Det var väldigt mycket och, i tom kasse och kontringar och ja, mer den typen. De hade svårt i det uppställda. Ändå kommer inte Jeppsson in förrän då. Nej. Ja, i stort sett. Ja, Vanne kom ju också in. Gjorde inget väsen av sig. Gottfridsson spelade ju. Började matchen. Och tycker att han går för lite på eget avslut. Några lägen där han har. Inte minst i första, va? Men spela in istället så kanske det blir mål, va? Men jag vet inte riktigt varför. Han har hans alltså styrka, och Skottfridsson är ju ändå, visst, det är ju spelsinnet och hela det där i första hand, men han är ju ändå en, han kan ju gå på avslut alltså,
ja.
Även från 9 meter så att säga, lite från distans, lite luriga skott och så. Ja, men det var väl några intryck, men kul att se hur någonstans hur viktig de tycker Andreas Nilsson är.
Han tycker det är roligare att spela nu än vad han gjorde för ett halvår sedan kanske, kan jag tänka mig.
Under Vanjes, ja. Ja, det gav han väl uttryck för efter bara ett par veckor med Davis.
Ja. Det blir ju den matchen, den är ju typ avgjord kan man säga. 28-22 vann Vesprå med på bortaplan och det tappar de 6 målen hemma i Ungern kommer inte hända.
Nej.
Lite, och sen har vi lite tråkiga, alltså roliga matcher är det ju, men det är lite tråkiga resultat där den första. Sen Nantes, Barça, Nantes hade hemmaplan, förlorade med 7 mot Barcelona. Också avgjorde.
Mm.
Och sen har vi då kvällens match. Kvällens sån här riktigt möte för handbollsromantiker. Vardar, Pixeged, Makedonien, Ungern. Försökte titta på den i början, men sen jag var tvungen att skriva så att jag kunde inte koncentrera mig på det jag har betalt för, så jag fick stänga av den. Det var ju det, så länge jag tittade så var det ju jämnt fortfarande, en riktig holmgång, jävla tryck där nere alltså i Skopje. Men Vardar vann ju där 8 bollar. Det är nog några bollar för mycket för att Ungern, Pixeged ska vända på det. Även om de har den här tränaren som du har grottat ner dig fullständigt.
Ja.
Pastorn.
Ja, blir det för mycket?
Nej, fan, det är underbart.
Ja. Nej,
du måste ju berätta lite om det här. Om matchen var någonting för handbollsromantik, och så var ju, du har skrivit ett långt dokument om denne pastor. Mm. Och det var ju verkligen någonting för handbollsromantiker det där. Men jag läste det med stor glädje.
Ja, men det är ju kul att höra. Nej, men det var ju Jasmin Sutta där som inspirerade. Det, jag vet inte hur länge sedan faktiskt nu. Han skrev ett blogginlägg där om pastor och Raúl González då. Det här var ju när González var i Vardar. Så jag vet inte om det är 1,5 år sedan, någonting sånt. Och nämnde också Chema Rodriguez då, som inte blev tränare. Inte än så länge, var det ett par år sedan han slutade nu. Men det känns ju som att det skulle vara en tidsfråga bara. Han borde kanske bli tränare direkt i så fall om han Han hade säkert haft möjlighet om han hade velat. Det gjorde att jag lärde mig lite grann där. Av Suktas blogginlägg. Och, sen har det funnits med lite grann. Och sen så började jag titta på det lite grann inför VM kan man säga. Och sen så stötte ju Sverige på då flera spanska tränare eller förbundskaptener i VM. Så jag passade ju på då att prata. Det var ju då Valero Rivera inte ville prata om.
Den svarta boken.
Var då han hamnade i svarta boken. Ja. Och sen jag pratade med Kjellma redan innan VM där om Pastor. Vi hade ett långt snack. Och, sen har jag legat med lite och sen kändes det ju nu som att nej, men nu är det ju klockan där. Med, finns det ju en tydlig krok då med sex stycken spanska tränare bland de åtta kvartsfinallagen. Så då var det ju läge att få ur sig det. Så att det har faktiskt blivit några nätter nu. Har väl inte fått så jättemycket tid till av jobbet så att säga. Jag har inte ens nämnt att jag håller på med det faktiskt. För. Det är bättre att bli, alltså det är rätt svårt och komplicerat att förklara och liksom göra det aptitligt bara genom att förklara det för någon som inte har någon koll på det alls. Mm. Men hoppas och tror ändå att när man fick se det så att det blir lite aptitligt i varje fall.
Varför har du gjort allt detta på fritid?
Nej då, jag har alltså när jag har lite sådana, jag brukar få lite tid när man har liksom gjort undan allting framåt 11 eller sådär, det man är ålagd att göra eller ska göra, så är det inte, och jag sitter här på mitt lilla kontor och hemmakontor så brukar jag bara nämna, jag sitter med lite längre grejer med Finsam, vi behöver något och sådär, så det har blivit några timmar, men så fortsätter man, och det här är så roligt, det har varit så roligt att hålla på med, för jag känner hur jag själv har liksom lärt mig genom. Det är ju det bästa.
Ja.
Sådana jobb som gör att man själv, ja,
du blir stillans
nyfikenhet och lär sig nya saker.
Du lär dig, du faller, du blir lite förälskad i handbollen på nytt.
Kanske. Ja, men precis va. Och när det är själv, när du verkligen ger en själv någonting så nej, då är det kul att jobba med. Så att det blir många timmar och sen få ihop det här. Vad ska man säga, grafiken då ritade jag ju och satt i sista natten här nu här natten så satt jag här och ritade upp och sen så blev det lite fel och så hade jag skrivit med olika färger och så fick jag klippa ut små vita lappar och klistra över. Jag tog ett foto på detta då och så skickade jag det till en redigerare i Stockholm då som skulle göra det digitalt så att säga. Så det blev väl, det gjorde han bra. För just knyta ihop det här och försöka för så att folk ser vilka som hänger ihop med vilka. Så där. Så att, Valladolidskolan då, Jean Carlos Pastor. Så. Och så pratade jag med Thomas Svensson och, som haft honom. Och så är ju framförallt Jonas Kjellman då. Som jag, ja, de ringde jag och sen hade ju Davis där.
Och mailkontakt med självaste pastorn.
Precis, jag gick ju igenom Kjellman och frågade, finns det någon möjlighet tror du? Ja, men du skickar över frågorna så slutade med att jag skickade en sex frågor. Och sen svarade, det gjorde jag på WhatsApp bara, och sen så skickade han mig vidare dem till pastor och så gick det någon vecka. Och sen svarade han då på mail på engelska till Kjellman, så Kjellman drog det vidare till mig. Så gick det till. Och då är det, alltså det, jag kan inte säga, den intervjun är jag inte jättenöjd med. Och jag visste inte riktigt heller hur jag skulle använda. Jag tänkte, jag får väl några citat kan använda in i det här dokumentet om man säger. Men så kändes det som att det var nästan bättre att bara bryta ut det och lägga det för sig. Det blir ju inga följdfrågor och det är inte lätt heller. Jag ställer ju då frågan på engelska. Hans engelska är inte klockren pastor då. Och så lite handbollstermer och så, så här ska det översättas tillbaka och så va. Så
det blir sällan bra med sånt ju. Det är inte lätt med mailintervjuer generellt.
Nej, och han var väl ingen, jag vet inte, han kanske är bra att intervjua på spanska, det är ju möjligt va, men det var ju inte heller någon sådär som, han var väldigt ödmjuk och så, det var ju ingen som liksom bjöd till kanske så mycket i sina svar heller va, så. Nej. Men någonstans har man pratat med han som är huvudpersonen för alltihop och kände jag fick ju ändå redovisa det så att säga. Men det är ingen intervju som går till historien, det kan jag inte säga. Då är det liksom andra delen är ju intressanta utan att säga att den går till historien. Men det var kul att göra och jag tror tyvärr är det inte, det görs inte jättemycket den typen av reportage eller dokument i handboll.
Verkligen inte.
Inte i svensk och knappt. Jag vet inte, det är nog inte i så många andra länder heller. Utan att förhävas. Det är bara liksom de ambitionerna och resurserna finns ju inte. Så att, det är väl kul och det verkar vara uppskattat. Sen är det ju inlåst då ju och det är klart. Det är ju sånt som givetvis ska låsas in. Men ja, samtidigt vill man inte ha så många läsare som möjligt ju. Så är det.
Ja, men det blir inte mer plusmaterial än så, Flink.
Nej, det
får man tugga i sig.
Absolut, ja, men det förstår jag ju. Så ska det vara. Så att det är inga konstigheter.
Ska vi lämna den internationella handbollen och ta oss lite mer lokalt?
Det gör vi.
Det blir lite förhands. Vi har ju båda semifinalerna på här sidan drar ju igång här som ikväll då när ni lyssnar på detta. Skövde Sävehof i Skövde och Kristianstad Alingsås i Kristianstad. Jag tänker att det är i Kristianstad det mötet där Alingsås IFK Alingsås allting det lär ligga stort fokus på försvarsspel. Båda tränarna är inriktade på försvarsspel, kontringsspel, det här klassiska som alla tränare är. I Sävehof, Skövde, där vet man liksom inte, det är en mer spännande serie på det viset. Man vet liksom inte riktigt, det är så mycket som kan hända där. Man har ju Skövde som jag tycker har spelat den roligaste handbollen i år och som man först och främst tänker som ett kreativt anfallslag mer än ett fysiskt försvarslag. Och sen har man då Sävehof som i visserligen är har blivit ett bronkargäng bakåt, men där man har liksom, man vet inte riktigt vad de kommer med framåt heller med sitt omtalade 7-6-spel då som ett vapen.
Vi kan inte ska snacka mycket för mycket 7-6-spel va? Det är lite som konstgräs, naturgräs i fotbollen. Jag är mycket inne i allsvenskan nu också. Den frågan kommer ofta upp, men det är liksom nu börjar alla nästan sucka, journalister som tränare, som spelare, att inte ta det en vända till. Mm. Så att mer 7-6-spel än så kanske vi inte ska ta den här veckan. Men absolut.
Jag är alltid redo för det, Flink.
Ja, jag vet. Jag försökte bara nu hålla dig tillbaka lite grann här nu innan du gick igång på det. Jag tänker på lyssnaren.
Ja, det är rätt. Men vad tänker du när du tänker på de här två semifinalerna då?
Ja, men det är ju den kittlan. Det är ju den uppe i Skövde Sävehof. Västergötland, Bohuslän. Jag blev ju aldrig klok på Partille, vilket landskap det ligger i nästan.
Vi kan väl nöja oss med att vi kallar det
Västerderbyt. Ja, men det är väl ändå lite så här. Ja, men Kristianstad ska ju ta sin semifinal om de gör jobbet. Jag bara såg faktiskt rubriken när jag var inne lite i Kristianstadbladet och Kapolin var väl inne på att det spelar inte så stor. Alltså vi ska göra vårt, bara det är oss det handlar om.
Ja, precis. Jag snackade ju en liten grej på honom där. Nej, han har väl rätt i det han säger. Han menar att det inte är så stor skillnad på de lagen som är de, förutom Kristianstad då, så de lagen där bak är inte så stor skillnad i kvalitet. Nej. Så att om de bara gör sitt jobb så ska de ta sig till final. Och det, så är det väl lite. Det är väl det som gör att den semifinalen, ja visst, den är ju, ja, det ska ju bli kul så imorgon här. När det väl är dags. Det brukar bli lite hetare tryck här nere också när det väl börjar bli dra ihop sig till semifinaler. Men det är ju lite synd på ett sätt att de spelar samtidigt. Jag hade ju gärna velat se Skövde sig och man lär väl inte klara sig undan. Man kan inte befinna sig på sociala medier imorgon kväll, vilket man förväntas göra. Och dessutom klara sig från att undvika att se resultatet där, i den andra. Tyvärr.
Nej, det får vara en avancerad sån blindskylt som de hade förr. Minns du det? när de hade det i Sportnytt och så, när de sände en fotbollslandskamp i efterhand då, och så ni som ska se matchen, blunda ni, här kommer man, så kom ju resultatet då. Helt, ingen sa någonting, utan det var ju bara en
jag har sett klipp på YouTube, eller eventuellt hört i någon podd, som jag har liksom inte upplevt det live. Ja. Mer än att man själv gjorde egna blindskyltar när man var yngre och kollade på, jag vet inte, var det alltid Sportnytt först och sen var det fotbollskväll efter. Och så ville man inte se vad det hade gått för HIF i Sportnytt, utan man ville vänta till det här sammandraget kom. Så det var lite spännande. Så då höll man alltid för och höll för öronen.
Ja. Det var din blindskylt.
Det var min blindskylt.
Blundade och höll för öronen. Nej, men nej, så det blir nog en utmaning för dig, ja. Att befinna dig på sociala medier utan att få veta hur det går imorgon. Eller ikväll, ska vi ju säga då. Ja. Men nej, lite så är det väl. Kristianstad ska göra sitt beställningsjobb. Skövde, nu vet du, nu spelar ju Stockenberg i händerna här ju. Men det är ju klart att Skövde ska ju gå in som favorit i det mötet, sett till hur lagen presterat egentligen. Sen var vi imponerade i slutspelet, absolut, men Skövde gick ju trots allt rent, och framförallt om man tittar hur det har sett ut under säsongen totalt, och vi har ju Skövdes hemmaplan, de var oerhört starka ju, och det är ett jäkla drag, ska bli fullsatt, det är väl utsålt och allt.
Mm. Ja, Skövde vann ju alla tre matcherna, tar de inte tre gånger, rätt enkelt också i grundserien. Så.
Och det har ju Stockenberg, de hann ju knappt välja där ju, Vanjes, för Stockenberg var ute och, med det ju att oj, vi är chanslösa, vi har förlorat alla matcherna i grundserien och så att, det är det jag menar lite, att man spelar Stockenberg i händerna här och peka ut Skövde som favorit. Nej, men hela det du nämnde också, alltså ja, men den taktiska kampen och så vidare, va, ska ju bli mycket intressant.
Vi har ju vi lämnar väl herrarnas semifinal lite då, och så kan vi bara, det är ju 1-1 på damsidan i båda matcherna, och också lite oväntat där faktiskt. Både Sävehof kvitterade mot H65 i en match som ju inte sändes på tv, utan den sändes väl bara på det här Chiplay, tror jag. Jag såg inte den i alla fall.
Nej.
De sände ju logiska ur där samtidigt. Men det lär har varit tufft, hårt spel då, om jag har läst in mig rätt i på Göteborgstidningarna, och lite av en revansch då, så att Sävehof hade hyllat domarna efter matchen. Nu vann de ju, så att det är lätt att göra det då.
Men, men att de hade hittat en bra, tillåtit mycket, men ändå blåst för de allra fulaste grejerna. Det, ja, som sagt, nu vann ju Sävehof, men de gillade det i alla fall.
Ja. Ja, vi gick ju lite hårt åt, eller jag framförallt gick ju lite hårt åt Smalagic där i början i herrarnas slutspel, men då fick de ju revansch nu då. Så allting gott. Slutet gott, allting gott.
Ja. Ja, men det var väl kul där att Sävehof vann, och inte minst att Lugi vann.
Ja, det var ju en riktig kross där. Jag höll som sagt ett halvt öga på den. Tänkte mest på målvakten där, Esmeralda Fetarovic, tror jag man säger. Ruggigt vass. Spelar hon så går den inte skur och säkra när det, även om det är hemmaplan. Det är sånt målvaktsspel tycker jag inte man ser så ofta. Och Hanna Flodman gjorde 13 baljor, tror jag det blev. Hon har varit lite upp och ner när man har sett henne under säsongen. Så att fortsätter hon att gå upp. Man kan inte räkna ut läge helt och hållet.
Nej, men det krävs ju nog två sådana då fullträffar till från målvakt Esmeralda där då, och att någon spelare gör någon sån här fantastisk match framåt. Mm. Det är väl ändå mycket talar ju såklart för Skuru fortfarande, men bra att Lugi kunde kvittera och liksom hålla liv i det.
Verkligen roligt. Jag har tre övriga små, känns lite trött att kalla det spaningar, men i brist på bättre ord, från handbolls Sverige i stort som jag skulle nog vilja att vi kunde nudda vid, om det är okej för dig.
Ja, det är helt okej.
Har du hängt med i den här gåtan Ola Lindgren och Öysta IF?
Nej, du nämnde detta för mig då, vi brukar ju så. Vår planering är ju inte gedigen inför podden. Utan, samma dag brukar vi dra några så här punkter bara. Och du gjorde det när du gåtan Ola Lindgren och Öysta IF. Så gick jag in både Öysta Allahanda och Kristianstadsbladet. Det är ju mina husorgan då. Nej, men jag tänkte det här måste ju, undra vad du menar, har det skrivits något? Är det snack om det? Jag menar, båda de här två tidningarna är ju snabba på, både ni och Öysta Allahanda, när det kommer till dem liksom. Och regionens storlag att snappa upp allting och knäcka av. Så att, men jag hittar ingenting, så jag undrar vad handlar det om?
Ja, Öysta Allahanda skrev ju, hade gjort en grej, men den var kanske, hade gått någon dag där, så den hade kanske försvunnit för långt ner i flödet för att synas.
Ja.
Men
ja,
det var en stor grej i gamla papperstidningar. Det var en stor grej på webben med. Öysta IF fick alltså ut och dementerade att Ola Lindgren skulle ta över klubben nästa säsong. Och bara där blev man lite nyfiken, för jag har inte läst någonting om att han skulle ta över dem nästa säsong.
Nej, vad var det de dementerade?
Vad är det nu ni dementerar här? Men då har det tydligen varit någon massiv ryktesspridning i sociala medier som har varit så intensiv, så de kände sig tvungna och gå ut och ta upp detta, bemöta de uppgifterna. Marcus Lindgren uttalar sig där, han hade även tagit upp det med Hallbäck och Carlén i Öysta. Gissar att de också hade sett det. För att reda ut begreppen. Nej, det var rent påhitt, men det var tydligen ja, jag gick in på sociala medier. Twitter, Facebook, Instagram, allt möjligt, och sökte och sökte och sökte, men jag hittade inget jag hittade liksom inte var det här hade startats eller någonting. Men det som var framförallt var lite spännande var att med Lindgren, han Marcus alltså, var en sportchef i Öysta, va? Han påstod ju att han tänkte att för det här ryktet tog som mest fart då inför den avgörande kvartsfinalen. Och han trodde då att det var någon som hade startat det här för som ville klubben illa. Så jag fick ju lite det började liksom dofta nyheter. Så jag tänkte att nu när det ska Kristianstad möta Alingsås, menar han då att kanske är det någon uppe i Alingsås som har försökt dra igång något här för att störa inför en femte kvartsfinal. Det hade ju varit
raffinerat.
Väldigt raffinerat. Originellt sätt att störa motståndarna. Men så roligt var det inte. Jag pratade med Lindgren. Han dementerade det. Utan det var nog mer en Öysta-grej liksom. Någon som gillar Hallbäck och Carlén så mycket som det är ju lätt hänt. Någon sitter på någon middag och så, ja men Ola Lindgren är ju ledig. Det ska inte han komma. Och sen växer det till någonting gigantiskt som helt plötsligt klubben känner sig tvingad att ta upp. Och, ja, det blir, de kan lätt bli stora grejer och sånt. Men det var, jag tycker du ska googla upp och läsa artikeln, för den var rolig.
Nej, men det är klart, det är väl för Hallbäcks och Carléns skull som de känner sig tvingade att dementera, kan jag tänka mig.
Ja.
För att de börjar ju såklart undra då om de hör det här. Och det känns ju lite svajigt där. Hur är förtroendet för Hallbäck? Utan att jag har inte hört någonting, men bara utifrån resultat, utifrån att de... Carlén har kommit ner från läktaren då mer och blivit fått en större roll i och för sig på Lindéns bekostnad egentligen, va? Men du har ju Lipovax sågning där i paus och resultaten, de ryker i en kvartsfinal och vad blev de sexa i grundserien, de skulle ju sikta på att bli tvåa och utmana Kristianstad, inte i år kanske men i framtiden, va? Det, än en gång så
det är mycket liksom. ingen riktig, även om man har samma trä, alltså det är ingen riktig kontinuitet, utan det är liksom någon sitter med någon lör på läktaren och ska ringa ner till bänken och berätta om läget i Kalén, och sen ska ner på bänken och sen sticker Lindén, och det känns som det har varit mycket sånt här. Ja, mycket rotation och sånt, det tyder ju på att något, att de inte är riktigt nöjda med liksom hur det funkar. Men han säger ju där linjen att de har fullt förtroende, och det är Kalén och Hallbäck som ska köra nästa år. Men jag vet inte, jag tycker det sen, men när man såg de här timeouterna med mot Alingsås, så vet inte riktigt vad rollerna är där. Hallbäck börjar och sen kommer Kalén in och avbryter, och sen är det nästan som att Hallbäck vill avbryta igen, och han bara liksom så, det känns inte glasklart, inte om man sitter som tv-tittare och lyssnar i alla fall.
Nej, men jag hade också en känslan av att precis, att Hallbäck ville liksom visa kanske spelarna, men det kanske nästan i tv också, vem det ändå är som är tränare eller så, att det var viktigt att ändå få säga någonting i slutet till eller så. Att lite prestigegrej på något vis.
Ja.
Kan man tolka det som?
Ja, man gör ju det. Sen om det är... Men någon slags oro finns det ju, uppenbarligen. Alltså med allt som hela resultaten och allt som snackas om klubben och alla skiften. Liksom. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska ta sig till med just då.
Nej.
Det var en punkt. Den andra, om vi går vidare, så är det ju den avgörande kvalmatchen är det ju nu här i helgen. Karlskrona-Hallby. Det är svårt att följa de matcherna. De har sänt dem på webben, va? Men jag har inte sett, jag vet att Varberg har man kunnat se på nätet, men ifall det är Hallandsposten eller som sänder det kanske. Ja, skitsamma. Jag kollar lite, jag vet ju att Hallby, de missade ju kvalet i fjol. Och så gick jag tillbaka lite och kollade hur det har gått i deras kval genom åren. Och det är, ju längre bak jag gick, desto roligare blev det nästan. I fjol åkte de ut, förlorade mot Rico, 3-1 i matcher. Rico som senare blev AIK. Går vi tillbaka till 07-08, förlorar de i kval till elitserien mot Lugi, 2-1 i matcher. 06-07 förlorar de 2-1 i matcher mot Drott. 05-06 förlorar de 2-0 i matcher Alingsås var det då. Sen får vi gå tillbaka några år. 1985 vann de högsta serien där, fick man ändå kvala, förlorade kvalet också.
Eller var näst högsta serien då? Sorry.
Läs om du högsta serien. Ja, näst högsta. 69, 70 och 71. Också tre år i rad där man misslyckades i kvalet till högsta serien, Allsvenskan var den då. 1967 förlorade de i kvalet. Och så 1943 och 44 kvalade de upp utan att lyckas. Så
många gånger blev det då? Eller har det blivit?
Ja, vi landar alltså på 11 raka kval som de har misslyckats i. Det är ju rätt, jag försökte hitta om det var någon tidning som hade gjort någon grej på detta, men jag hittar inget i alla fall, men det är ju rätt så fascinerande. Även om det är liksom, vi går tillbaka till 40-talet, men 11 raka kvalmissar, det är ändå lite av ett, jag vill inte jinxa någonting här, jag har inget emot Hallby, det hade varit kul om de hade gått upp, men det är ju lite av ett losergäng när det kommer till kval.
Ja, det får man väl lov att säga, men Karlskrona har väl blivit experter på att klara kval. Även om de då hela tiden kommer ovanifrån, eller hela tiden, men så har det ju varit, för de har väl fått kvala sig kvar de flesta åren.
Vet du varför de har vunnit här nu, de måste matcherna mot Hallby?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej.
7-6 spel.
Är det så?
Mm.
Så är det inte mer om det.
Nej. Jag säger det spelar roll. Det är ett tomt kasse. Du kan spela kval i handboll och du kan gå till Champions League. Det är liksom mer och mer 7-6. Ja. Nu säger jag inte mer om det.
Karlskrona är väl favoriter får vi lov att säga, va? Mm. På hemmaplan. Men nästan lapp på luckan där också.
Det är lapp på luckan redan slutsålt. Typ. Det kommer väl någon biljett här och där, säger de. Men de säger det fullt.
Ja, men det bara tänkte jag på. Jag bara såg på Twitter. Sävehof gick ut då att det är slutsålt i Skövde. Men man kunde kontakta någon för om man vill ha biljetter. Karlskrona har vi också någonting sånt. Det är
slutsålt, men där finns några biljetter vid entrén om man kommer.
Ja, håll koll på Facebook-sidan och sådär. Okej, det kanske lämnas igen eller det är någon sorts säsongs... Jag vet inte, men ja, lite lurigt är det där. Det är ofta, tycker jag, så...
Ja, men... Vi vet ju att här i början här i Kristianstad så ville de gärna stoltsera med att det var slutsålt och så här. Men sen märkte de efter ett tag att till slut trodde folk att det alltid var slutsålt, så att de ansträngde sig liksom inte för att hitta biljetter. Nej. Det är lite farligt att gå ut med det här och säga att det är slutsålt när det inte riktigt är det. Och de där Nej. Sista biljetterna kan bli lite svårkrängda då.
Ja, annars trodde jag också nästan att det är vanligt att man går ut och att det är rätt så tidigt då, med att det är ett oerhört tryck och det kommer att bli slutsålt och sådär, för att locka folk att köpa tidigt. Och så på det viset så driver man biljettförsäljningen.
Mm.
Men det är ju inte så smart när jag säger att det är slutsålt, och så är det inte det. Men det är klart, på ett vis så, men anstränger man sig då så kan det ju kännas exklusivt att man ändå fick en biljett. Men jag tror inte att det håller i slutändan. Till och med Kristianstad publiken gav upp där då.
Ja, nu är de ju jättenoga med att säga, där finns biljetter. Där finns biljetter. Jag hade en tredje grej med, jag vet inte om du har sett det, har du sagt, med Schneider i AIK. Han sa ju upp sig där på något sätt.
Mm.
Såg du hans avskedsbrev på AIKs hemsida?
Ja, det är din tweet alltså.
Jag reagerar på det, för att det är inte så ofta man ser att han skrev ju där. Det var ju liksom en ett personligt brev, men han själv kanske har möjlighet att lägga ut, eller om någon annan har godkänt det och lagt ut det. Men han såg ju liksom, så här skrev han då: för ett bättre resultat än det vi presterade hade flera förutsättningar behövt vara på plats, bland annat en bredare spelartrupp med bättre spetskompetens och en mer komplett organisation. Ja. Jag vet inte, det var mycket självförhärligande i den här texten, med att det var, man har haft en fantastisk moral och en taktisk utveckling under säsongen och har rest sig flera gånger. Men så var det då, det fanns inte rätt organisation på plats och det har behövt en bredare spelartrupp. Det bara kändes märkligt att en sån text läggs ut på, hade han skrivit det på Twitter hade det inte varit någon grej, men just att han skriver det på den klubbens hemsida som han lämnar, tyckte det var märkligt.
Ja, att AIK går med på att publicera det.
Ja.
Men jag vet inte heller om han har någonting på klubben så att säga som han kan tvinga fram och sånt för att hans eftermäle inte ska skitas ner på något vis eller så. Men det känns lite... Nej, så tror jag att det har funnits brister i organisationen. Så jag pratade med Schneider när jag skrev den här om att de alla kontrakten sås upp på mail och som skulle vara juridiskt då.
Tar du tillbaka den här idag, såg du det?
Nej, jag har faktiskt inte riktigt följt upp det dåligt, men...
Nej, det kom... Jag tror det var DN som hade skrivit idag att de ångrar sig. Så nu gäller alla kontrakt igen.
Ja, och så tror inte jag att det är så många kontrakt som gäller över nästa säsong. Flera gick ut och flera var med, det vet jag inte, men jag gissar att det är kanske några skrivna då med att de gäller inte i Allsvenskan. Och sen fanns det väl en hel del 1+1 och så, va? Så att det är nog inte jättemånga som har. Men bara det här då att säga upp det i mitten av april när det är 1,5 månad kvar som man skulle få lön, det är ju så kan man ju inte göra. Och det insåg de väl då, men nej. Men då pratade jag med Schneider lite grann. Ja. Han sa inte så mycket. Det var den första jag ringde till och han liksom nästan dementerade. Det blev lite konstigt. Jag dubbelkollade sen och så fick jag veta att hans kontrakt var ju också. Fast han hade ju ett sånt där 1+1 typ.
Mm.
Så de kunde ju säga upp det, va? Men jag vet inte. Han ville inte säga för mycket och sådär. Men då förstod jag ju på honom, men då får jag fråga lite efter. Vem ska jag ringa då egentligen i AIK? Jag hittade ingenting på hemsidan och så. Vem är ordförande eller vd eller sportchef och sådär? Då antyder han att det var inte så många som jobbade ovanför honom. Så det är klart att det funnits brister. Och jag har inte sett AIK mycket, men det har väl funnits en del brister kanske i taktik och coachning och så vidare. Han har väl gått runt på rätt få spelare och...
Ja, inte minst i kvalet här, när man väl så värst mycket under säsongen, vet jag inte om jag kan ha sig tillräckligt för att kunna, men...
Nej. Jag går på lite på hörsägen där, men ja. I kvalet tror man ju 7-6-spelet kom det igen. I sista matchen när de rök där var väl katastrofalt.
Ja. Men jag skulle inte förvåna mig heller om det kan vara så att han har liksom drivit den här hemsidan själv. Det är han som har lagt ut grejer och så tänkte han, nu ger jag dem en sista smocka.
Ja.
Lite som Zanotti svarade mig där på Twitter. Det är kanske så, det var i IFK Ystad med mig, Kenneth Andersson, där de har ju värvat Oskar Cosmo från OV, men det var ju snart en vecka sedan och där har de fortfarande inte uppdaterat någonting på sin hemsida om. Vissa hemsidor är ju katastrofalt dåliga för att tillhöra elitklubbar.
Ja. Har du kollat runt lite eller?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Ett skräckexempel så att säga. IFK Ystad är väl...
IFK Ystad är ju överlägset sämst. Mm. AIK är inte heller bra. Generellt sett är det de lagen som är kvar här nu i slutspelet är rätt så bra. Både Sävehof och Kristianstad, Alingsås, och Alingsås är ju suverän. Framförallt med inför match och sånt har de jävla bra grejer.
Mm.
Och Skövde som är bra. Skövde har ny, jag vet inte om det är ny för år eller om de, det var något, men jag vet att deras förra var jag missnöjd med. Men den de har nu är fin. Riktigt bra.
Mm.
Just det är för lite tråkig med, du vet, laget.se.
Mm.
Flera lag har fortfarande. Det är sånt som Division 5-klubbar i fotboll ägnar sig åt. Både elitföreningar i högsta ligan i handboll borde kunna dra ihop något bättre.
Ja, den är så mallad, den där laget.se. Ja. Lite mer, det är lite kanske mer för intern kommunikation och ungdomslag och lite så.
Ja, precis. Det var mina tre grejer som jag gärna ville ta upp.
Mm, ja, men jag gillar dem alla tre.
Bra. Nu vet jag att du har någonting också som du gärna vill ta upp. Nej, för all del jag också, för jag har sugit gott på denna. Men du kan väl få lägga fram upplägget.
Tröjor i taket. Jag kollade med, mejlade väl alla klubbarna gjorde jag. Nu, det här gjorde vi ju inför ett tidigare avsnitt så det har gått någon vecka eller två eller så sen gjorde detta. Men jag kontaktade via mejl alla klubbar och frågade om de hade några tröjor i taket, alltså pensionerade nummer och sånt där. Det är väl kanske vanligast och störst inom hockeyn i Sverige i varje fall. Och vi har ju det i Kiel till exempel, har ju några då, Magnus Wislander, Stefan Löfven, Marcus Alm, är ju de svenskarna där, va? Wislander var väl den första. Och får ju de här stora resetmatcherna och så. Men hur står det till i den svenska ligan? Så det kollade jag. Det var ju långt ifrån alla som har svarat. För min tanke, ska jag säga, var ju en liten så här tankelek eller så. Va? Vi går ju ändå in, vi är framme 2019. Säsongen nästan över. Om man tänker 10-talet i de olika klubbarna. Vems tröja, om man skulle ta någon i princip i varje handbollsligaklubb, då här sidan snackar vi, det är där vi har tänkt till kring det. Och vems tröja skulle i så fall skickas upp i taket? Och då har väl kriteriet varit att spelaren ska fortfarande spela eller har spelat denna säsongen i varje fall. Antingen i klubben, men kan också ha lämnat klubben. Men har gjort stora avtryck under 10-talet och ja, uppfyller andra sådana här kriterier för att få sin tröja uppskickad i taket. Om vi börjar bara med de som svarade här då, om det finns några, så har vi ju, Alingsås är väl kanske så tydligaste exemplet. De har ju två spelare vars tröjor då är pensionerade och de nummerna används då inte längre i A-laget. Det är ju nummer 6 Teddy Nordling och nummer 8 Glenn Andersson. De tröjorna sitter på väggen i Estrad. Sen har vi ju lite varianter där. IFK Kristianstad har inga tröjor i taket, men de har legendarnas allé utanför arenan.
Handavtryck.
Ja, det där har du bättre koll. Det är Bo Tjomen Ahlberg, det är Johan Jeppsson, det är Ingvar Isa Svensson Elo och Ola Lindgren. Eller vad sa du?
Ja, Ingvar Elo.
Ingvar Elo, ja. Jag känner igen namnet, men jag läser här innantill i mejlet jag fick och där stod hela det här. Men det är Ingvar Elo man säger.
Jag tror det.
Ja, och sen Ola Lindgren också.
Ola Lindgren gjorde ju sina handavtryck nu när han var på återbesök.
Ja, kunde misstänka det. Lugi har inte det. De säger att vi äger inte vår arena, så vi kan inte ha någonting där förutom precis vid matcherna. Men det här tror jag att jag har nämnt en gång. Om det var när du gjorde podden eller inte. Men när Sabina Jakobsen lämnade, så gjorde de någon sorts symbolisk handling. Och hissade den. Alltså de hade någon ceremoni och hissade den. Sen hänger inte den kvar i taket. Men enligt Lugi där, som jag hade kontakt med, så ska det vara den enda spelaren man har gjort detta genom tiderna. Jag kommer ju att reagera då att Sabina Jakobsen, hon var ju inte gammal när hon lämnade Lugi och liksom inte färdig, och man kan misstänka att hon skulle komma tillbaka till klubben och ja, mitt i karriären. Det känns lite konstigt faktiskt.
Då får hon plocka ner den igen när hon kommer.
Ja, precis. Nu sitter hon inte där, men de gjorde ju det så. Det är klart någon gång kanske man ska börja med det, men vad säger Sten Sjögren liksom? För att ta en legendar i Lugi. Hade Sabina Jakobsen, visst duktig, men hon har inte åstadkommit så jäkla mycket när hon, vet inte vad hon var, 22, 23 när hon lämnade. Vi har i Hammarby svar lite kul där. Nej, vi kan inte hänga upp några tröjor, då har vi typ ett råd med allt ska användas. Så svarade han där också han vetligen, så är det ju Kennedy Bakircioglus nummer 10 är den enda i Hammarbys historia oavsett sektion som har fått sin tröja pensionerad. Och Sävehof har ju vepor i sin B-hall då för varje SM-guld och på respektive guldsäsong då, så har de en spelare som har varit betytt mycket då för Sävehof eller just den säsongen och så. Det var väl de svaren jag fick in. Guif svarade nej, vi har ingenting sånt. Ystad IF inte heller. Så, det var fakta i målet. Nu tänkte jag ändå att vi ska resonera oss lite grann och plocka fram då namn här.
Jag tror jag börjar bara pang på tal om Guif. Den kanske tydligaste av allihop är ju då Mattias Tholin som har slutat nu helt enkelt efter den här säsongen.
Mm.
Han uppfyller väl alla kriterier för att få sin tröja uppskickad i taket. Häng Tholin högt, säger jag.
Ja.
Lugi.
Mm. Alltså jag tänker ju att Anders Hallberg, jag såg han hade gjort en Instagram-uppdatering för ett tag sedan, att han hade gjort, jag har inte det framför mig, men det var en bra bit över 400 matcher, 430 någonting, vilket gjorde honom till en, jag kan se han, 433 matcher gjorde han då när han låg upp detta, vilket gjorde honom till den spelare i Lugi som hade gjort flest A-lagsmatcher någonsin.
Lerarna gick väl om Sten Sjögren då, som vi nämnde tidigare.
Eller ligger han tvåa, det gör han kanske.
Jag tror att Sjögren, jag har sett någon bild där han lämnar över en tröja med de här 400, vad du nu sa, 300. Ja, det är 430.
De hade kanske någon ceremoni där då, i samband med detta.
Mm. Så att Halva har ju fått en tröja då ju, men inte med sitt nummer på då, utan jag tycker också det är en given representant för Lugis 10-tal.
Och det snackade för något om att han skulle lämna nu efter säsongen. Så om han önskar det så är det väl läge redan nu. Han kan väl i och för sig återvända igen. Men...
Ja, nej men jag håller med. Nu lämnar ju Alfred Jönsson till exempel. Men det är lite Sabina Jakobsen läge.
Nej, han är inte kvalificerad.
Nej, det är han inte. Och Simon Jeppsson har ju gått då hela vägen. Men det är ju också sån som kan komma tillbaka. Han ju inte göra... Så, men han skadade nästan sina första säsonger i A-laget ju. Han kom väl upp där och blev skadad rätt snabbt och så. Man ska ju helst ha gjort rätt många säsonger.
Ja.
Österif.
Snacka om att det finns många spelare att välja på som har varit, de har skickat iväg genom åren. Men alla är ju liksom, det är sådana spelare som många är ju aktiva, ja det är det som är kriteriet, de ska vara aktiva och kan komma tillbaka. Jag vet inte, Kim Andersson är väl ett sånt här uppenbart val. Så det är väl han jag tänker på i första hand, som ligger närmast i hands liksom, för att snart är det dags.
Absolut, jag håller med dig. Sävehof.
Mm, ja, lite samma läge där.
Mm.
Men Kim Andersson har ju spelat Sävehof också. Men,
men det var på 00-talet.
Just det, det är 10-talet vi pratar. Mm. Ja, alltså Laholm.
Ja. Men har ju inte gjort om vi nu ska hålla oss till 10-talet så har han ju, det är ju de här säsongerna han har kommit hem och då har han ju inte varit han har inte varit lysande.
Nej, tänker man på en sån, jag hade ju velat hänga upp Fritzons nummer i så fall.
Ja.
Det är 10-talet ju.
Ja.
Men, han är inte aktiv nu, så det faller där.
Ja, det faller det där, ja. Jag hade Viktor Ottosson då. Men det...
Mm. Ja. Mm.
Redbergslid.
Mm. Rumän vill man ju ihop.
Ja, då känns det ju i dagsläget.
Sådana som är aktiva, det är ju med ungtuppar liksom. Tholin när han lämnade, när han har lämnat så. Men skulle han skicka upp hans tröja, det hade blivit i Skandinavium då, det har inte sett så.
Nej. Linus Andersson.
Ja. Kan ju med komma tillbaka igen.
Ja, det kan han ju, men han har ju varit med nästan hela 10-talet och han är ju den som gjort flest mål av alla RIK-are genom alla tider.
Ja, bara det räcker ju egentligen för att kvalificera sig.
Ja. IFK Kristianstad.
Ja, där växer de inte på träd på samma sätt.
Det är de mer snabbt.
Ja.
Och de kommer oftast inte underifrån heller.
Nej, alltså Jeppsson var ju en sån och det var ju ändå Han nu värvades ju från Karlskrona. Det var ju ingen Kristianstad-påg på det. Han blir ju mer. Han bor ju kvar här nu och han blir ju mer en Kristianstad-kille så.
Mm.
Nej, liksom, ja, då hade det fått bli alltså hade man frågat publiken här så hade de ju mycket väl kunnat tänka sig att hissa Iman Jamalis tröja.
Ja, ja.
Men Olof Gudmundsson kan väl bli en sån i framtiden. Filip Henningsson, beroende på hur länge han stannar kvar här.
Mm.
Annars, men det är ju inte direkt så att det blir några... Det är ju inte heller så som det var förr, att man spelade i samma klubb i hela karriären. Utan här är det mer proffstänk på just det sättet att man kommer och sen går man.
Mm.
Det är ingen... Man spelar inte här för att bli kvar här resten av sin karriär.
Jag tycker nog av, alltså Ola Lindgren är ju på sätt och vis, men då går vi utanför spelare. Vi kan ju återkomma till, jag är lite sugen på att ta en tränare till en annan klubb också. Och nu är han ju redan, precis som Jeppsson då, har ju redan fått sin hyllning så att säga. Men det är ju ändå han som är guldepoken på något vis.
Mm.
Men annars tycker jag ju Alvin Lagergren, men är ju också ung och så, kanske till och med kan komma tillbaka. Det var ju oerhört viktig. Men Olof Gudmundsson håller jag med om ju. Som först kom och sen var borta ju i Tyskland och sen kommer tillbaka. Och, ja.
Ja, rotat
och är ju bäst.
Ja. Talar Albin Lagergren, så det nu dök upp nya uppgifter att han... Andersson, han mörkade där. Det var tydligen mer på gång än vad han ville göra sken av. Att Albin Lagergren skulle till Rhein-Neckar där när kontraktet går ut med Magdeburg 2020.
Precis, för att Magdeburg hade väl hans ersättare på gång, va?
Mm.
Och sen att han skulle vidare då, ja.
Mm, ja, så har vi det sagt.
Ja, vi har Skövde.
Där är väl några spelare där med Vremer och Christian Svensson tänker vara med på främst.
Ja.
De är väl snart pensionärer också.
Det är dags för dem, ja. nej, men det är väl två givna och vem av dem? Ja, jag vet inte.
Skicka båda då.
Ja, upp med båda i taket.
Ja.
Alingsås.
Ja. Det har de ju redan, men en som är aktuell, Johan Nilsson, har ju varit där länge och slutar efter den här säsongen, så är det väl han, jag vet inte hur hans, han är en jävla, så, passar in i mallen med spelstil och krigar allt i allt, så, men, så jag vet inte riktigt hur, om han har samma status uppe i Alingsås som Glenn Andersson hade, eller, ja, jag vet inte hur det är, men annars är ju han en sån spelare som är högaktuell.
Ja, det är han såklart. Men Fredrik Thern är väl också en.
Ja. Mm.
Och alltså Jesper Konradsson. Då är ju Max Dai också. Men Konradsson känns i alla fall. Jag har inte belägg för det, höll på sig. Jag har inte dubbelkollat. Man har väl varit där längre än vad Max Dai är. Oerhört populär Konradsson där också.
Mm. Kan ju med komma tillbaka.
Absolut. Jag kanske håller till Fredrik Thern då ändå.
Mm.
Det är ju många motståndare som skulle vilja riva ner den tröjan. De kommer dit. Som inte tycker att...
Det är lättare med den typen av spelare att ta upp med när det är sådana krigare liksom.
Ja.
Visst, du har målskyttarna och man gör, som Arne som flest mål i klubbens historia. De är givna. Men ska det vara en annan spelare så landar man liksom ofta i de här.
Försvarsgeneralerna.
Ja, men lite Johan Jeppsson, men han var väl ingen finlirare direkt. Krigare liksom, ja. De blir ju ofta populära bland fansen.
Så är det ju. Malmö.
Ja, det var lite svårare där då.
Mm. Jag har egentligen ett namn bara.
Ja, men jag vill... Han är ingen Malmö-påg, men man skulle nästan vilja se Robert Månsson nu bara. Det var ju så synd med knäskadan. Han har liksom varit där i många år ändå på något sätt. Även om han varit skadad och borta mycket, så jag bara fick upp hans hans namn som något. Jag tog bara lite synd om honom.
Mm. Ja, nej, det kan jag förstå. Men den som varit med längst är ju Fredrik Lindahl.
Ja, det har du rätt i.
Klart han har varit med hela vägen.
Snacka om att vara en skogsspelare.
Ja.
Han har aldrig varit någon stjärna. Det var kanske första åren där när han kom. Men sen har han liksom bara blivit kvar utan att man har tänkt på att han spelar.
Nej, så går han in och gör någon sån stark match som nu i kvartsfinalen mot en av kvartsfinalerna mot Sävehof. Men
det var någon förra året, så helt plötsligt kom han in där.
Mm.
Det fan, spelar han fortfarande, tänkte jag. Han måste bli rätt gammal, jag vet inte hur gammal han är.
Nej, han är väl 83. Ja, så han är ju 36 nu då.
Ja, nej. Ja, det var det är med en sån lite skymunda som förtjänar lite uppskattning. Lite
ja, precis. Men sticker inte ut egentligen, eller det är väl framförallt alla hans år då, någonstans. Som, för han har ju inte den spelstilen här. Han är ju inte krigaren. Han är inte den som har varit bäst eller gjort flest mål eller någonting, utan det är nog lång och trogen tjänst.
Mm.
I så fall. Ska vi ta då några av dem utanför slutspel? Jag kan säga att AIK hittar faktiskt ingen.
Nej, konstigt.
Nej. IFK Ystad.
Ja, men det får väl vara Peter Sien då väl? Eller?
En säsong.
Ja, men han är ju fan en IFK Ystad-påg.
Ja, det är han ju verkligen. Man har gjort en säsong där under 10-talet. Jo, ja,
man skulle radera historien helt.
Så Larholm faller suverän. Nej, sorry, lite för... det är ett annat fel decennium. Men Kenneth Andersson. Tittar på vad han har betytt för IFK Ystad under 10-talet. Men då är vi ju på tränare. Sen är väl Henrik Knudsen också som har varit där länge. Sen är det ju liksom danskar och som alla de här som har gått mellan IFK Ystad och Ystad IF, känns det som.
Och sen Jim Gottfridsson har nästan diskvalificerat sig själv där när han gjorde det här förbjudna bytet. Han kan ju, hans tröja kan väl aldrig hängas upp.
Även någonstans.
Nej.
Flensburg blev det sen.
Även om han skulle gå tillbaka till IFK Ystad sen så har han måste väl ändå vara diskad, va? I alla fall hos Ystad publiken. Ja. Sånt kan man inte för evigt hänga upp en spelare som har.
Men det är ju många som har gått där. Alltså Niklas Ekberg gjorde också den.
Ja, men
Seifert har ju gått.
Någon ordning får det vara ju.
Ja. För om tröjan ska upp, ja.
Mm.
På tal om Flensburg då. Så, Tobias Karlssons tröja borde väl åka upp i Flensburg. Flens Arena då det heter.
Karlskrona kanske.
Ja.
Nej.
Jag hade ingen så här given på Karlskrona. Men risk att jag missat någon tydlig. Så Hammarby. Inget tiotal de har, men
Det är väl bara upp med Pjols då.
Ja, det är Pjols också ser jag. Dolk i andra hand.
Mm.
Önnered.
Önnered. Ja, där har jag lite dålig. Koll faktiskt.
Ja, nej, det blev lite krystat. Men Daniel Blomgren har ju ändå gjort. Han sköt väl upp dem.
Ja.
Och så, nu lämnar han. Men vad gjorde han? Han gjorde inte så många säsonger. Så att,
Nu är vi inne på jävligt tröja i taket. Det ska ändå vara. Det är skillnad på tröja i taket och tröja i taket om vi hänger upp Daniel Blomgrens i Örekohallen.
Kontra Tolins
i Guif.
Ja. Nej, men vi kanske håller där. Jag tror att vi har nämnt alla klubbar i varje fall i sann demokratiska anda. Ja, ni kan ju själva fundera där hemma. Vilka ni tycker som skulle upp i taket. Men lite mer, nu menar jag som sagt, det blir lite krystat i några fall här, men visst hade det väl varit kul att se lite mer av den typen av hyllningar i handbollssverige.
Så är det ju generellt. Man väl, i alla idrotter är vi väl lite för dåliga på att hylla gamla hjältar.
Ja.
Eller inte hylla kanske det gör man, men komma ihåg eller på något sätt.
Ta tillbaka dem, ja.
Ja, precis. Så det gillar vi.
Ska vi sätta punkt?
Nu ska vi sätta punkt, för nu är det sent. Och vi ska ladda för semifinaler. Så vi hoppas att folk har hunnit lyssna här innan kvällens drabbningar. Och så säger ni inte till mig vad det blir mellan Skövde och Sävehof.
Hur vad du kommer få sms om mig.
Fassan kommer, men
ja.
Det gör han alltid.
Du kommer inte kunna värja dig. Men lycka till med det.
Ja, lycka till detsamma. Vi ses väl inte i Kristianstad imorgon?
Nej, det gör vi inte.
Nej. Du kliver in sen när det är SM-final.
Precis.
Nej, det gör du rätt. Tack för ikväll.
Ja, och tack för att ni är med oss och lyssnar. Det är alltid lite kul och som jag sa här om veckan att sitta och snacka lite handboll och sen är det till och med några som är intresserade av att lyssna på det utanför vår lilla bubbla. Så. Vi är bara tacksamma.
Absolut. Ha det bra.
Hej.